Den här predikan har jag kallat för Guds ledning och en basunstöt. Ni kommer nog förstå varför sen. Vi är lovade Guds ledning i våra liv och göra hans vilja. Om vi vill gå dit han leder oss så kommer han också försörja oss. Han sände Elia till bäcken Kerit och han till och med bjöd korparna och hämta mat till honom. Har ni tänkt på vilken otroligt under det måste ha varit? Inte först bäcken började sina så ledde Gud honom vidare. Och det där har ju vi svårt. Vi vill ju se nästa steg liksom innan. Va? Men ibland får vi vara kvar tills resurserna börjar sina. Nästan tron håller på att ta slut. Gud, Gud. Men då är det härligt det som står i psalm 31. Det står att min tid är skriven i Guds händer. Det är härligt. Allt vad som kommer är skriven i Guds hand och han glömmer oss inte. Det kan vi ge oss på. Det står i psalm 32:8 så står det så här. Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Vilken tröst. Ordspråksboken 3:6. Räkna med honom på alla dina vägar. Så ska han göra dina stigar jämna. Håll dig inte själv för vis. Frukta Herren och fly det onda. Och Jesus han talade till dem i Johannes 8:12 och sa, jag är världens ljus, den som följer mig han ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Och i kommentarer jag läste där så står det att han pekade på ökenvandringen där han lyste upp natten så att de kunde vandra. Häftigt. När vi inte ser och inte förstår någonting så har vi ett ljus ändå att följa och vi får gå i tro och följa honom. Ledas av den heliga ande. Och då finns det något vi måste lära oss först. Gud har alltid olika steg då och då tar vi steg ett. Vi måste få ett renat sinne. Matteus 6:21 tar vi där då. Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Och där har du sinne och tankar och hjärtat. Ögat, alltså sinnet, är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt eller enkelt får hela din kropp ljus. Vi har faktiskt något som heter synd boende i oss. Och då har Satan konstruerat den här världen så att han har gjort den så att han vill mätta vårt begär. Så vi sitter fast i ett fängelse. Vi har begärelser och som skapar Satan allt i världen för att fängsla oss hela tiden. När Gud kallade ut Abraham ur Babylon så står det i första Mosebok 15 så här. Herrens ord kom till Abraham. Tänk nu, Abraham var ju helt så att säga nyfrälst. Och nu ingår det här i Abrahams förvandlade sinne. Ni vet när han förde ut Israels barn i Egypten så skulle han ju ta bort Egypten i dem. Det är det som är meningen med. Och nu ska han ju tala till Abraham, då står det ju så här. Frukta inte Abraham, jag är din sköld och som det står din övermåttan stora skatt. Och det här kunde Abraham inte ta emot just då. Så han säger men, det är inte bra att säga men mot Gud. Men Abraham sa, men herre, herre, vad ska du ge mig? Jag förstår inte, vad ska jag med dig till liksom? Jag går bort barnlös och min arvinge till mitt hus eller min familj är Eliezer från Damaskus. I början kan inte vi ta in det Gud vill ge oss, utan vårt sinne, i det här fallet som Abraham, kunde inte göra att han kunde inte ta emot det här. Det var en uppenbarelse, ett ljus som han inte kunde ta emot, och därför behöver vi ett förnyat sinne. Och det får vi när vi läser Bibeln och ber och söker Gud. Då får vi till slut, så kan vi ta emot det här. Tron växer ju. Saliga det som har ett rent hjärta, alltså ett enkelseende. Han ska se, eller hon ska se, vem? Jo, Gud. I Matteus 5. Saliga de som har ett rent hjärta. De ska se Gud. De ska få uppleva Gud. Och då förstår vi snart att det här handlar ju om, hela den kristna vandringen handlar ju om en kamp om hur vi tänker. Eller hur? Det finns ju en som vill dra ner oss och förblinda våra ögon så vi liksom sjunker ner hela tiden då. Denna tidsålders Gud vill att du ska se världen som din skatt. Det är det han vill, det är hans plan. Men Guds välsignelse i ditt liv är att du ska få se Herren som din skatt. Som ditt värde då. Och det här dyker fram i Paulus undervisning i andra Korinthierbrevet 4. Där står det klart och tydligt. Den här tidsålderns Gud har så förblindat de olydiga eller otroende sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Vi predikar inte oss själva utan Jesus Kristus som Herren och oss som tjänare för Jesus skull. Till Gud som sa ljus ska lysa fram ur mörkret, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska få sprida sitt sken. Alltså han har förvandlat eller förblindat hjärtat hos de otroende för, så att de inte ser Gud, med andra ord. Då blir det ju ganska tråkigt det här kristna livet om vi inte får se Gud. För då blir det ju bokstaven dödar, va? Men anden i liv. Alltså ska man vara kristen på bokstaven, då blir det inte roligt, då blir det tråkigt. Ja, då blir det jättetråkigt. Men vad händer då om du får se Gud då? Ja, det är han ju livrädd för då förlorar han ju makten över dig, va? Då kan du ju gå ut. För får du se Gud, då har han förlorat. Då har Gud vunnit och Satan har förlorat. För då gör du ju oberoende av honom. För nu blir ju Gud din skatt, din källa, din inspiration, din glädje istället för världen. Och det här nya befriade livet skriver ju Paulus om, ljuset alltså. Det vill han ju sprida. Han vill ju sprida det skenet. Om du läser vidare sen när Paulus tar det här så skriver han att om du vill föra det här ljuset vidare så finns det ingenting som kan stoppa dig. Alltså om vi vill föra ut sanningen, så titta på Paulus vad han skriver så här. Han har gått igenom lidande och allting, men genom allt detta så kommer Gud att föra oss igenom. Ingenting kommer att kunna stoppa planen som Gud har i ditt liv om man har rätt motiv och vill föra fram Herrens härlighet. Och då fattar vi vad han skriver i Psalm 23. Nu gick det upp ett ljus. För om jag har rätta motiv, då vet Gud det. Och därför, han vederkvicker min själ. Och han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Ser du? Det finns alltså ett villkor. Att vi har rätta motiv och vill stå för Jesus, va? Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, ty du är med mig, din käpp och din stav, de tröstar mig. Det var ju 11 års inledningsord, va? Tröstaren. Och det här hebreiska ordet för tröstar är ju det Herren talar om, att han ska sända tröstaren, den helige ande är ju tröstaren. Eller hur? Istället då för Jesus själv så skulle han ju sända hjälparen till oss som skulle vara med oss, som har samma makt som Jesus. Det är helt underbart. Och när Jesus har uppstått så säger han ju, jag har all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och sprid det här ljuset. Gå därför ut i mitt namn. så ska jag leda er på rätta vägar för mitt namns skull. Ja, är det någon som kan stå emot den som har all makt? Nej, nej, precis. Men det finns vissa villkor i missionsbefallningen som vi glömmer bort. Och det har med läran och ljuset att göra. Om vi vaktar på hans lära, då är jag med er alla dagar och så vidare. Va? Därför är det viktigt att vi förstår att vad Jesus säger är väldigt viktigt att vakta. För då är han med oss alla dagar till tidens slut. Och då är det en sak som Jesus ropade ut som är viktigt. Han säger så här, Jesus: jag har förhärligat dig på jorden. Och det ska ju även då vara vår bön egentligen, att vi vill förhärliga dig på jorden. Vilken härlig bön. Att vi vill förhärliga dig på jorden. För det är precis det Gud vill göra. Han vill ge dig det ljuset som gör att du kan förhärliga honom på jorden. Och då kan du ju gissa att det ljuset som han har tänt i dig, det vill han föra och sätta i alla mörka vrår. Punkt nummer två. Vår vilja måste överlåtas då. Johannes 7 och 17 så står det så här: om någon vill göra hans vilja, då ska han förstå, uppleva eller se Gud. Om min lära är från Gud eller om jag talar om mig själv. Den som talar av sig själv, han söker sin egen ära. Men den som söker hans ära som har sänt honom, han talar sanning och ingen orättfärdighet finns i honom. Här ser vi det igen, exakt samma sak som Paulus beskrev i andra Korinthierbrevet 4, fast med Jesu egna ord. Den som söker sin egen ära får inte se Guds kraftresurser i sitt liv. Eller? Det är precis det han säger. Och han säger också: därför ger vi inte upp, innan han börjar förklara det här. Så det är många som ger upp därför att man vill ha ära själv. Utanför Göteborg var det en församling som startade igång och det blev en väldig rörelse. Det kom en falsk profet till den här platsen och den här profetian har jag hört med egna öron, så jag överdriver inte. Jag är med er, säger Herren. Härligheten från Gud ska komma mäktigt mitt ibland er. Och man kommer till och med att vallfärda till denna församling, både från Göteborg och Stockholm. Kan ni gissa vad som hände? Man fick inte uppleva någon kraftresurs. Pastorn brände ut sig och församlingen lades ner. Det var lugn. Ja. Och såna här väldiga profetier har ni säkert hört i en del församlingar. Men jag lovar att den profeterna får komma i de här församlingarna och få bra betalt för att säga det här också. Girighet. Judas brev kan du läsa om de här profeterna. Girighet. Bunden i världen, drucken. Punkt nummer tre. Guds ledning innebär inte att vi stänger av vår hjärna. Det får inte bli så överandligt, vet ni, vi sitter i ett rum och så liksom, så är det bara liksom. Utan det är ju så här att när Gud förvandlar oss, så förvandlar han ju också vårt tankesätt. Och det här är väldigt viktigt. Nu sitter ju ordföranden här i församlingen. Men när en församling eller vi eller en familj eller vilka det är, när jag ska ledas vidare av den heliga ande, så är det ju väldigt viktigt att man är flera stycken som är ett. Och känner likadant och kan bekräfta. Eller hur? Det är jätteviktigt att man blir förnyad. Gud har gett oss ett härligt förstånd som genom förnyelsen börjar tänka rätt. För Gud använder också vårt förstånd. Anden samarbetar med vårt förstånd så att vi tar rätta beslut. Både när det gäller församlingen, familjen och i våra enskilda liv. Och Bibeln säger att det är en kamp att förbli i andens enhet. Vi är, när vi blir frälsta och så blir vi insatta i en enhet. Men har ni märkt hur det drar och smäller överallt? För det finns en som vill komma in med det där andra tankesättet, va? Ni vet att man börjar söka världen och så är man ju inte ett längre. Det är en väldig kamp. Och när du läser och börjar studera vad splittring är, så ska du få se att det är alltid när några närmar sig det där andra tankesättet, att man vänder sig om och börjar söka sin uppfyllnad i världen, då kommer splittring. Det är alltid samma väg. Och Paulus, tänk att det här nu hände i Paulus eget team. Då förstår vi att vi måste strida. Det fanns en som hette Demas som var i Paulus eget reseteam. Och kan du gissa vad hans namn betyder? Jo, det betyder att vara populär. Betyder namnet. Han vände Paulus ryggen för att han älskade denna tidsålder. Andra Timoteusbrevet 4:10. Ser ni? När vi släpper våra tankar och inte längre börjar söka oss inåt Jesus och låter han fylla oss. Då kommer den onde in och vi börjar, en del börjar söka världen. Och då kan du förstå vad han är ute efter. Han är ute efter att skapa ett evangelium som gör att du börjar söka världen. Va? Vi har ju det här framgångsevangeliet till exempel. Ja, det är som upp, det kan ju inte bli annat än splittring i en församling om det kommer in. För det innebär ju att du ska söka världen. Det står också så här, att om detta tankesätt kommer in, då förlorar du förmågan att se Gud och hans vilja. Det är ju det han skriver om i Romarbrevet 12. Du vet, om det här sinnet formas inte enligt världen, utan förvandlas genom sinnets förnyelse, precis det jag talat om. Så att ni kan förstå Gud och hans vilja. Ser ni, förståndet är bra. Men det måste förnyas hela tiden genom den heliga ande, va? Så att vi blir ett. Tänker likadant. Och nu ska vi se något häftigt. Vi går till punkt 4 här då. Då ska vi se ett mönster. Guds mönster för ledning. Det här är intressant. Vi hämtar det ifrån Filipperbrevet kapitel 4 måste det vara. Står kapitel 2, men jag skriver fel där. Då står det ju där. Stå fasta i Herren. Var eniga i Herren. Alltså ha ert ansikte vänt mot honom för uppfyllelse. Och så ska du få se här vad han talar om. Så säger han, glädje i Herren. Alltså uppfylls av honom, va? Glädje. Och det här ordet glädje, när det står i Bibeln, har sin rot i nåd. Så det är inte att få 7 rätt på lotto, jippi! Nej, det är mycket djupare. Det är nådens flöde genom den heliga ande som han kommer mitt i församlingen just nu när jag predikar och förnyar oss inifrån och ut. Har ni varit på möten någon gång när man har gått in deppad och sen har man gått ut, halleluja vad gott det är att prisa Gud. Det vänder, därför att nådens källa, man är öppen för Gud. Jobb, han skrev så här att min rot är alltid öppen för vatten. Han hade sin rot vänd emot Gud och drog kraft. Jag tror inte Jobb hade klarat av sin prövning annars. Eller vad tror ni? Och i Filipperbrevet 4:6 då. Nej, precis så här. Vi har ju inte gått i kloster och murat in oss för att slippa världen. Nej, Gud sa ju gå ut. Och därför kommer församlingen också att få möta problem, bekymmer. Och det är ju en bild på berg i Bibeln, bekymmer och problem och så. I Markus 11:23, om ni hade tro som ett senapskorn, så skulle ni kunna säga till det där berget, försvinn. Men det är ju inte den tron vi hittar på, utan det är ju när du kommer fram till det här problemet, när församlingen börjar be i kraft av den heliga ande i tro. Det är det han menar. Då, om det är min vilja, så kommer de att flytta på oss. Markus 11:23 sa jag, va? Nu kommer fyllnaden här då. Filipperbrevet 4:6. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud få veta era önskningar genom åkallan, bön och tacksägelse. Då skall Guds frid, det betyder fullhet. Då ska Guds fullhet som övergår era förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. I det där tankesättet, alltså att ni hela tiden vänder er till honom med era bekymmer och så. Och han mättar oss. Alltså, oroa er inte för bergen ni möter. Kom till Gud i bön och tacksägelse. Då kommer Gud och hans fullhet att göra det omöjliga möjligt. Då kommer att bergen att explodera och vägen jämnas framför era fötter. Nu ska vi se. Var hämtar Paulus all sin undervisning ifrån? Ja, han hämtar det givetvis ifrån Gamla testamentet. Och den här undervisningen är exakt vad som står i Jesaja 55. För det är därifrån Paulus hämtar här. Nu ska vi titta på Jesaja 55. Och jag blev så välsignad så att det var så gott att säga halleluja när man har läst det här. Jesaja 55, vers 1-2. Här beskrivs den där människan som söker sitt genom världen. Här beskriver vi varför vi köper saker som inte kan mätta. Han skriver varför. Det förstår inte vi, utan det är vår synden som bor i oss som gör det. Varför köper ni saker som inte kan mätta, står det ju där. Det vet vi inte. Det vet vi först i Nya testamentet när Jesus har förklarat varför. Det visste man inte här. Utan då hade man lagen, va. Men först i Nya så förklaras ju lagen att vi har synd i oss, men det begriper vi inte. Nej. Vi hungrar och törstar och använder våra pengar för att försöka stilla begären. Eller hur? Det är ett system, och det systemet kallas världen. Det är begrepp som kosmos som Paulus tar sig. Vi är fångade i världen, vi har inte en chans att komma ut, för att synden hela tiden dras till världen och Satan står med sina grejer och det är tv-spel och det är sex och det är porr och det är allt möjligt för att hålla oss kvar. Det är därför det står att när Jesus kommer och övervinner honom så bryter han ner hans hus och tar ifrån honom alla vapen som han förtröstade på. Det är de här vapnen. Och sen tar han fången och sliter honom ur huset som är världen. Jesaja 49. Han har rätt att göra det, för han har köpt oss med sitt blod. Vi behöver inte vara kvar där om vi inte vill. Vi kan gå ut. Ut ur världen och in i Kristus, med andra ord. Vers 2-5. Här beskrivs tron på evangeliet om Guds rike som skulle komma genom Davids son, som vi vet är Jesus Kristus, och han kommer genom den heliga ande i oss. Det är Guds rike som kommer, alltså. Vers 6. Här kommer exakt samma ord som Paulus säger i Filipperbrevet 4:5. Sök Herren, men han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Det står i Filipperbrevet. Herren är nära. Det här han hämtade från. Och det betyder nära till att hjälpa dig. Herren står så här. Be då, jag ska hjälpa dig. Ungefär som att han står beredd. Han vill vi ska be för att han vill hjälpa oss. Och så kommer du till vers 7-9. Du har alltså hela evangeliet i Jesaja 55. Det är fruktansvärt häftigt. Vers 7-9. Här beskrivs alltså det vi redan har tagit upp, men två vägar eller två tankesätt. Den ena vägen har vi redan beskrivit, att vara fångad i världen, va? Och den vägen leder till fördärvet om vi inte kommer ur den. Är ni med? Att vara i världen när Herrens dag kommer inte så bra plats att vara på. Nej. Då måste vi alltså komma i Kristus. Vi måste bli frälsta. Döpta i den heliga ande. Uttagna ur världen. Synden i oss är en rot som driver oss till världen. Vad var det för budskap Johannes döparen hade när han trädde fram? Jo, vad pratade han om för rot som yxan var satt till? Det här bevisar nämligen den undervisning jag har haft. För om du tittar vad Johannes döparen predikade, så ser du vad roten är. Då börjar han prata om att vi ska nöja oss med det vi har, va? Har ni tre såna här mantlar för att se till så ni inte skaffar fyra och så vidare? Jaha. Ja, det är ju kärleken till världen. Och då säger han att Guds rike ska komma. Ja, det har vi sagt här. Och sen när Jesus stiger fram så bevisar han ju att han är Davids son, Guds rike. Guds rike har nu kommit. Sen går han till Nasaret och predikar om att Guds ande har kommit över mig. Så börjar han predika om befrielse. Och de håller på att slå ihjäl honom, för de fattar ingenting. Det var ju det här Jesus. Det stod ju redan i Gamla testamentet, men judarna förstod och såg ingenting. Jag var ju i det här mörkret. Jag petade ju i mig allting som begäret hade i mig. Allt vad du kan tänka dig. Det mättade inte alls. Och så kommer Guds röst när jag var längst ner. Gå nu sanningens väg, Janne, dik skall intet fattas. Eller med andra ord. Om du går den här vägen nu som jag talar om för dig. Den här andra vägen alltså. Då ska jag fylla dig istället för allt andra. Ja, det var precis vad han gjorde också. Han befriade mig. Fyllde mig sen med den heliga ande. Eller med Guds rike. Och den andra gången han talade, då talade han inifrån så jag hörde det. Då var det dags att gå till en viss församling. Då säger han så här. Janne, nu är tiden inne för dig att gå dit. Då kom rösten inifrån. Halleluja, för mig blir det så starkt, va? Det står ju att han bor i vårt innersta. Genom den heliga ande, det är sant. Jesus bor här. Genom den heliga ande i våra hjärtan. Vers 10-13 så ser du att den här nya vägen är Guds rike. Det är livet i Jesus Kristus. Det är livet i anden han talar om. Och då ska jag läsa upp Jesaja 55. Och från vers 10-13 så ska ni få se Guds rike. Oj, 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 vad starkt det är. Som regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit. För ändå har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd att så och bröd till att äta. Så ska det vara med ordet, eller evangeliet, som går ut ifrån min mun. För djävul ska det inte vända tillbaka till mig utan ha verkat vad jag vill. Och utfört det var till jag har sänt det ut. Med glädje ska ni dra ut vartifrån. Systemet som håller dig fången i det här. Eller? Ja. Med glädje, vad var det då han sa i Filipperbrevet? Vad pratar han om för glädje? Glädjer i Herren. Vart leder det? Jo, det leder till att du vänder ditt ansikte mot Gud och fylls av honom. Eller hur? Om du läser Jesaja 10 så står det ju: du skall dra vatten med fröjd ur frälsningens källor. Kom du ihåg vad jag sa förut om att du kan komma i ett möte och helt plötsligt kommer den heliga ande och bara lyfter det rätt upp. Andlig förnyelse beror inte på några uppvispade ord eller jargonger, utan det beror på att vi stilla bara öppnar våra hjärtan och låter Gud bara komma och fylla oss med sitt levande vatten. Det är andlig förnyelse och det är underbart att få vara med om. I frid ska ni föras fram. I Guds ledning. I fullhet. Frid var ju fullhet. Alltså, ni ska få se Gud och vad han kan göra på den här vägen när jag får leda er, om ni har ert ansikte vänt emot mig, va? Den som har det, han skulle ju få se Gud. Alltså han skulle få uppleva Gud. Bergen och höjderna ska brista ut. Nu kommer det där igen. Vad var berg och höjder nu igen? Ja, det var ju problem, va? Grundtextens ord, eller själva roten till ordet här, där det står brista, betyder explodera. Bristas, explodera. Ja, vad var det nu med bekymren? Halleluja! Va? Det ska förvandlas till en jämn mark framför dina fötter, därför att Herren Gud går med dig. Det är det han pratar om. Då är Herrens närvaro med dig. Då är allting möjligt. Allt är möjligt. Allt är möjligt. Ty för människor är det inte möjligt, men med Gud är allting möjligt. Det måste vi väl tro, va? Ja. Med Gud är allting möjligt. Alla markens träd ska klappa i händerna, och det törnsnår finns. Vet vad törnsnår och nässlor och det här står för? Jo, det står för en dålig rot. Vad var den där roten som skulle huggas av? Jo, det var ju att sitta fast i systemet, va, och hela tiden låta sig mättas av världen. Det ska nu försvinna och ersättas av en annan rot. Vad står det i Jesaja 53? Vem är den roten? Ja, det är Jesus, det är kungen som kommer in i mitt hjärta. Men han kommer inte som stormande tjong och bang, utan han kommer som en stilla liten rot som föraktas av många. Men han finns där. Och när du vattnar roten, när den heliga ande ger den näring i ordet, så växer roten. Och så märker du att Jesus Kristus, han har ett rike i mitt hjärta. Och det börjar sparka undan det där andra begäret som hela tiden höll mig fången. Jag är fri i Jesus. Det är den här roten som börjar växa upp. Och vet du vad roten gör sen? Så bär den frukt. Först är det en liten rot. Sen växer den upp som bär den ett träd. Och när du möter ett annat sån här träd, så står det av frukten ska du lära känna trädet. Det hjärtat är fullt av, det talar munnen. Då ska det alltså inte skilja sig ett smack ifrån det jag predikar just nu. För det här är grundevangeliet, ser ni. Ordet om Guds rike i Romarbrevet 14:17 är precis det han räknar upp här. Rättfärdighet, frid, glädje i den heliga ande. Han räknar ju upp varenda grej här. Det är roten, va? Kungen som kommer in i ditt rike. Matteus 13 står det om såningsmannen. Det är samma rot, det är samma växt, det är samma kraft som tränger undan det här begärelsen efter allt det där onda i våra hjärtan. Det tar tid. Och djävulen är på oss hela tiden att hur dålig kristen du är. Men fortsätt bara. Fortsätt bara. Han vinner. Får han bara bli vattnad av den heliga andes kraft i ordet, så växer roten och till slut kommer du se, käre Gud, det jag trodde var omöjligt i mitt liv, det har du gjort. Den som tror på honom, står det, ska inte komma på skam. Det får vi tro. Och så står det om Guds rikets sprängkraft. Kommer du ihåg att bergen skulle sprängas? Det står i Första Korinthierbrevet 4:20, så står det att Guds rikes kraft är dynamisk. Och det ordet kommer dynamit. Men det betyder inre kapacitet och ges yttre möjligheter, betyder det egentligen i roten till ordet på grekiska. Förstår? Inre kapacitet. Det innebär ju att vilket problem du än möter så kommer han ge dig kraft att gå vidare. Ja, ni såg väl Stefanus som blev stenad till döds. Hur såg han ut? Hans ansikte strålade som en ängel. Tror ni han fick kraft? Ja, han fick sån kraft. Det omöjliga blir möjligt. Det var hans väg. Ingen har sagt att din väg ska behöva sluta på det sättet. Men det var hans väg. Nu blir jag inte riktigt inspirerad här. Det blir jag därför att jag ser en sak i Guds ord. Jag älskar gamla testamentet och sen uppfyllelsen i nya. Nu ska du få se hur väl det stämmer hela tiden. Israels land, Kanans land, är en bild på löftenas uppfyllelse i Jesus Kristus. Där har ni hört de här gamla predikanterna alltid säga förr. Ja. Och nu kommer man fram till ett jätteproblem. Ett jätteberg. Ja, det heter Jeriko. Man hade alltså lämnat Egypten, världen, systemet. Nu gäller det alltså gå in i underbara löften. Och alla löften i Jesus, va, är ja och amen. Ja, ska vi se då. Alla löften till Abraham, Isak och Jakob var att ni ska övervinna era fiendes portar. Eller hur? Och så vet ni hur Gud var med. Och meningen med alltihopa egentligen är att man skulle bli förstfödd. Man skulle låta Jesus Kristus bo i deras hjärtan och föra över det till nästa generation och till nästa generation och till nästa generation. Ända tills kungen kom och själv genom den heliga ande kunde bo i oss. Därför står det också att de förstfödda bor på Sion. Eller? Det är precis det löftet hans uppfyllelse. Då ska du få se nu. Hur ska han övervinna det här berget? 6 dagar skulle man vandra runt Jeriko med 7 basuner framför Guds ark. På hebreiska står det att man skulle vara förenad till ett echad. Det betyder inte en person utan en enhet. En enhet. Precis som Gud är ett. Herren din Gud är en echad. Som en drua. Man är ett alltså. Förstår ni den enhet han talar om? Total överens. Det är därför det är så bra att vara ett i sinnes. Ja. Man skulle vara förenad till ett. Men vad skulle hända på den 7:e dagen? Vet ni vad den 7:e dagen, vad viktigt det här var? För precis det här står i Hebreerbrevet 4. Men om Josua hade fört in dem, står det ju där. Då hade han inte pratat om en annan tid. Med en annan uppfyllelse. Utan nu ser du här att det här är en bild på förutberedda gärningar i Jesus Kristus. Det ser du om du jämför de här 2 grejerna. Ja, ni vet vad jag vill komma, va? När vi blir rätt i lära och liv och följer Jesus, kommer inget att kunna stoppa. Inget. Nu ska du få se vad som händer här då. Fiendens portar, var det inte det Jesus sa, va? På denna klippa ska jag bygga min församling och djävulen, alltså helvetets portar, ska inte bli den övermäktig. Det är egentligen samma löfte, fast nu är kungen kommit och nu ska han göra det här, va? I oss. Du ska inte göra det här. Du har inte en chans att strida mot djävulen, men han ska göra det här i dig. Josua 6:5. När de blåser i baggens horn eller shofaren med utdragen ton, När ni hör ljudet från hornet skall allt folk ge upp ett kraftigt härskri. På hebreiska står det teruha. Då skall stadsmuren falla sönder och samman. Eller med ett annat ord, då ska berget explodera. Det är precis samma grej. Och då ska ni fortsätta rakt fram. Ja, för vägen som nu såg omöjlig ut och er plötsligt. Ja, men han kunde ju inte stå emot oss. Vad har hänt här? Hebreiska teroa betyder en proklamation eller en stor glädje eller ett stort segerrop eller en larmsignal. Man var alltså totalt förenad till ett och hade samma tankesätt när man gick in i landet. För det andra tankesättet hade ju rensats ut under ökenfärden eller ökenvandringen. Eller hur? Och då stod det innan man gick in i landet att 3 dagar ska ni ha matsäck innan ni går in i landet. Eller hur? 3 dagar, vad är det en bild på? Jesu uppståndelse. Vem var det Josua fick se, det första han fick se innan han kommer till Jeriko? Huvudet över Herrens här, församlingens huvud Jesus. Vad skulle de med rena hjärtan få se? Gud och hans makt och hans härlighet och hans kraft. Stämmer inte mina förebilder? Eller Bibelns förebilder, inte mina. Bibelns förebilder stämmer exakt. Ja, precis. Vad var det de åt när man kom in i landet? Ja, man åt inte längre manna. Eller hur? Vet du vad manna betyder? Ja, det är frågetecken, för det betyder vad är detta? Nej, ökenfärden begriper vi inte. Vi begriper inte vad som händer runt omkring oss och det kan hända så konstiga saker. Men Gud vet. Vi behöver inte veta. Men Gud vet. Och det är sådana konstiga grejer som kan hända oss. Vi kler oss i huvudet. Vad är det här nu? Manna. Men det ska på något sätt verka för att föra in oss i löftena. Så vi får lyfta på hatten ibland och gå vidare. Vi förstår inte allt och Gud låter oss inte heller förstå allt. Är ni med vart jag vill komma nu? Jag vill komma till en skördetid. Kom ihåg när Elvor var här och såg en skördetid? Elvor såg ett profetiskt budskap här för en månad sedan. Var det 2? Ja, det är löften, va? Man åt av landets säd när man kom in. Har ni fattat att jag vill komma fram till pingst? Andens utgjutelse vill jag komma fram till nu. Det är det jag tror kommer att hända. Vad var det som kännetecknade andens utgjutelse? Ja, man kom in i landet, va? Ja. Sen var man förenade till ett. Man hade ett och samma budskap och var samlade på en och samma plats, står det på grekiska om församlingen. Idag har vi massor av olika budskap. Så Gud måste rena oss så vi kommer samman. Nu menar inte jag någon konstig ekumenik med alla möjliga konstiga rökelsekar och grejer, utan jag menar verkligen ett i den heliga ande. Ja. When the day of the Pentecost was fully come, alltså när pingsten hade fullt kommit, they were with one accord in one place. När våra hjärtan och munnar producerar ett och samma budskap, då kommer vi fram till ett skördefält och får skörda. Ja, vad var det som hände på pingstdagen? Ja, det var några tusen själar som kom till Gud, va? Men vet du vad det var så egentligen som hände? Jo, det var att fiendens portar fick ge vika. Ja, för det står att innan vi kom till tro så var vi Guds fiender. Eller hur? Ja. Det är en massa berg alltså som springer omkring här ute. Som egentligen Gud har skapat till sin ära. Men nu har de stängt dörren. Och då finns det bara en person i världen, håller jag på att säga, men han är ju här genom sin heliga ande då, som har makt att bryta dörren och komma in. Då kände de som en nästan som en pil i sina hjärtan. Det var kraft. Och de omvände sig till Herren. Och de gick in i Guds rike, va? Jag har spelat trumpet i en orkester innan jag var ung. Farsarna var musiker och rest runt i jazzband och spelat och grejat. Så jag var uppväxt, jag började väl när jag var 5 år sådär och spelade trumpet lite sådär. På skämt var det väl då kanske, men i alla fall. Och då är det så här, om du någonsin har hört 7 ostämda trumpeter blåsa igång, då vet du vad jag menar. Det låter fruktansvärt illa. Det går inte att beskriva med ord. Det skär, fullständigt skär i öronen. Så när jag spelade då i ungdomsmusikkorn så kom vi, vet du, det kunde vara 20 grader kallt om man cyklar med trumpeten. Du vet, det drar sig liksom. Så trumpeten är tvungen att vara inne ett tag och sen liksom tina upp. Annars det låter fruktansvärt. Så är det så här då att vi hade en person där som hade totalt gehör. Han stämde sin trumpet och så skulle vi alla andra stämma efter han. Och han hörde direkt om någon var för hög eller låg. Han hade bara sagt, du sänker din. Till slut när innan vi skulle ha spela för folk och så här på möten, Folkets hus, så lät vi som en trumpet. Trumpet är en bild på evangeliet och budskapet, va? Vi lät som en trumpet. Då lät det väldigt fint. Men innan lät det väldigt hemskt. Och vi har en som hjälper oss. Han heter ju den heliga ande och stämmer oss. Du är för lite hög och du ska sänka det. Och så här, då drar man en grej på trumpeten så här och upp och ner. Va? Så till slut så blir det bra. Och vi får ett klart budskap. Jag tyckte det var roligt när vi reste i församlingar nere i Småland. Då var det på ett ställe. Och då sa de så här. För då hade det här nya kommit in, ni vet, de här, de läste ur böcker och det. Och vi körde på våra gamla sånger och våra vittnesbörd om Jesus. Och då sa de äldre, det är så härligt när ni kommer för vi känner igen tonen från himlen. Ja, just det. Tonen från himlen. Det är ju den tonen vi ska ställa in oss efter. Så vi blir rätt. Tyckte jag var häftigt. Anden går alltid tillbaka dit Jesus har sagt ifrån början. Han går inte tillbaka och börjar om från kyrkofäderna på 300-talet. Han för oss fram till den grund som redan är lagd. Det här är jätteviktigt nu att ni förstår, för det här håller på att hända nu. Man vill ta församlingens teologi, människor, flytta alltihopa, sätta ner det på 300-talet. Och det kommer att bli en falsk ekumenik av det här så småningom. Kom ihåg, grunden som är lagd, den är lagd av Jesus, hans död och hans uppståndelse. Därifrån börjar vi om anden ska göra ett verk då. Så står det om hjälparen, den heliga ande i Johannes 14. Som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er allt om vad jag har sagt er. Frid lämnar jag efter mig. Nu kommer det här igen, fullhet. Fullhet lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er, och titta nu, jag ger er inte den frid som världen ger. Här har vi de där två vägarna igen, va? Fängelset och Jesus, Guds rike och mörkret, eller kallar du vad du vill, denna tidsålders Gud. Här talar vi om två fullheter, två vägar. Vi kan alltså äta och inspireras av Jesus, eller vi kan vända oss till världen och liksom ta in ifrån världen. Och Satan gör allt vad han kan i den här tidsåldern. Det exploderar bara av nya tv-spel, och det ska gå snabbt, och det är flashigt, och det är allt möjligt. Det är uppfinningar som står härliga till. Varför tror ni det händer? För att dra vår uppmärksamhet ifrån Jesus in i världen. Han vill fånga vårt sinne och dra in det i världen. Han ger oss inte den frid som världen ger. Och det här är egentligen också två visdomar, va? Det är ju att vända sig till Jesus. Den kallar ju Gud för vis. Och den som vänder sig till världen för att få frid, den kallar ju Gud för ovis. Så. Jag och Elvor har varit inne lite på det. Och vad jag kan se i det profetiska ordet i Gamla testamentet, det som dyker upp i Uppenbarelseboken, det är att Uppenbarelseboken är full av en massa pusselbitar, bara kastade bara rakt av, som du måste ha andens ledning för att sätta ihop. Förstår du? Du kan inte läsa Uppenbarelseboken bara så här rätt upp och ner, utan du måste förstå att det finns en tråd. Och då har jag sett en sak senaste dagarna, och jag vill att ni prövar det här, för jag ser precis vad som händer nu. Jag ser vad Joel såg är exakt vad Johannes fick se. Kommer ni ihåg nu vad den andra freden var? Friden. Freden, det är samma ord. När dessa skakningar nu kommer över världen, och ni har en expert på ekonomi sitter här, han kan förklara för er vad som håller på att ske, eller han vet om. Det är många som förstår att det här håller inte speciellt länge till, utan allt kommer att skakas om. Och Herren har sagt att han ska skakas om. Allt ska skakas om. Vad är det han tror? Vad tror ni? Han vill rädda oss. Han vill ge oss en chans att välja, vi som söker antingen världen eller också Herren. Förstår ni? Det är det han vill. Han kommer att attackera det här systemet som vi söker av. Han kommer att krascha pengarna. För Paulus säger att pengarna är roten till allt ont. Ja, det är ju den vi köper njutningarna av. Det kommer en finansiell katastrof över den här världen snart. Och han gör det för att frälsa människor och lysa upp vägen. Det är därför det kommer att ske. En uppdelning av två vägar är det jag ser framför mig just nu. Kommer att hända. Mänsklig visdom väljer att fyllas av världen. Man går in i systemet igen. Förstår ni hur viktigt det är att vi söker Gud i den här tiden som är nu, så att vårt sinne blir beskyddat. Man fångas i djävulens snara. Fruktan och modlöshet kommer att ersätta den här glädjen och den här friden i Jesus om vi går in på den andra vägen. Och då står han där, den falske herden. Jag har sett honom i en dröm. Han står och erbjuder en falsk fred. Han erbjuder en väg med affärer på båda sidor där du kan få köpa vad du vill. Jag har varit där i drömmen. Jag har sett den här vägen. Det är miljoner som kommer att gå den här vägen. Jag har sett deras fotspår. Jag har varit i slutet av den här vägen där det är miljoner av svin samlade i en stor inhägnad. Där står Satan själv med en herdestav längst ner och med ett fruktansvärt ljud. Jag börjar fatta vad den här drömmen handlar om. Och så kommer den röst ifrån himlen i slutet av den vägen som säger: de här har inte en chans att komma undan elden. Och så får jag se en annan väg upplysas, en smal stig. Det är den urgamla vägen som jag försöker att förklara för er nu, visa. Det är att vända sig mot Jesus och låta honom visa vår väg. Någon annan väg kan jag inte se i Bibeln. Jag vet inte, kan ni se någon annan väg än två? I slutet av den här tidsalen finns bara två. Förstår ni varför han tillåter systemet att krascha? Och då ser vi i vad han menar. Jag ska läsa i första test 5:3. Nu kommer vi att förstå. När vi förstår att människan ställs inför ett val. Att välja den fred som Jesus sa att han skulle lämna efter sig. Eller den fred som världen kommer att ge. Nu kommer ni att fatta vad han skriver om i första Thessalonikerbrevet 5:3. Det behöver inte alltså vara någon falsk fred med soldater och grejer emellan. Utan titta nu här vad det står. För nu kommer du ihåg, jag ska visa er att Herrens dag. Ekonomiska kraschen kommer före Herrens dag. För när Herrens dag kommer så kommer dom. Det här sker innan Herrens dag. Jag ska visa Guds ord att det är så också. Innan Jesus kommer. När folk säger fred. Och säkerhet. Vad är det för fred? Vart har man vänt sitt ansikte då? Har man vänt det mot Jesus eller har man vänt det mot världen? Om man har valt den där vägen va, med affärerna på båda sidor där du kan stilla dina begärelser med vad du vill. Med tv-spel, med sex, med porr, med spel och precis vad du vill. Va? Fanns ju de här affärerna. Dit har man vänt sig. Då drabbas de av, vadå? Undergång står det här, det står katastrofen. I grekiska står det katastrofen. Varför gör det det? Jo, det är för att den heliga ande har valt det ordet för att det stämmer med de profetierna jag ska läsa upp. För att nu stämmer alla profetier överens. Det ska det göra också. Annars har man hamnat fel. På två eller tre vittnens utsago ska allt avgöras. Om inte jag hade hittat det här på både två och tre ställen så hade jag aldrig berättat om det. Men nu ska ni få se med egna ögon att det här stämmer. Den kommer lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda. Och de slipper inte undan. Här står det precis som den snara. Jaha, vad handlar det om? Ja, man är fångad i systemet. Just det. Man är fångad i systemet. Begärelsen kräver. Det är det systemet man är fångad i. Eller med andra ord, man är onykter och full. Det är precis samma sak. Jag kan höra varningen än i mina öron när jag vaknade den där morgonen. Jag skrivit om det på nätet. Varna dem. Det var som en trumpetsignal. Det var som en... Det går inte att förklara, men ungefär så. Det skakade om mig. Jag börjar titta i skriften. Då står det så här i Joel 2:1. Blås i horn på Sion. Vart ska man annars blåsa i horn? För Sion betyder ju de förstfödda. De som är lösta från systemet, du vet. Ja. Vilka ska annars blåsa i trumpeten än de som är lösta från systemet och är på Herrens berg? Vi är det, va? Vi har en skyldighet allihop här att varna för det som nu kommer. Inte bara vi alltså, utan alla som nu hör det här budskapet har en skyldighet att varna andra. Ja. Låt larmet ljuda på mitt heliga berg. Så att alla som bor i landet, står det här, men det kan betyda jorden. Så att alla på jorden skakas om. Varför ska vi vakna? Varför ska vi vakna? Jo, för Herrens dag kommer. Vad var det nu? Ja, det var ju katastrofen. Det betyder inte en tidpunkt, dag. Det betyder en period. Den börjar med en dom och den slutar med Jesu tillkommelse. Jom
tidsperiod.
Ska du få se vad det börjar med innan. Herrens dag kommer, ja den är nära. Den är nära. Men vad ska hända strax innan då så vi vaknar? Då går vi till Joel 3:1-15. Åh, vilken tidsperiod. Vilken dag. Herrens dag är nära. Som en katastrof från den allsmäktige kommer den tidpunkten. Exakt samma som Paulus talar om. Exakt samma tidpunkt som Paulus talar om i 1 Tess 5. Alltså innan Herrens dag kommer, kommer vi att få välja, va? Och de här som drabbas av katastrofen, de har ju valt världen. Ja. Men det ska ju inte vi göra. Nej, för vredesdomen ska ju inte drabba oss. Vi ska ju välja Herren. Vi ska ju välja Herrens fullhet, glädje, Guds rike. Ja. Jag ser en finansiell katastrof kommer före Herrens dag i Guds ord. Titta Joel 1 ska du få se. När Johannes får sitt budskap så kommer han fram till Herrens dag, står det i grundtexten. Och han förstår ett budskap. Och vad var det han får se när Herren öppnar boken? Han får se hästar. Där ser du en pandemi och så ser du en global penningkatastrof. En hyperinflation komma över hela världen. Exakt vad till och med ekonomerna säger håller på att ske. Det står där. Så det ekonomerna säger nu i nyheter och allt det här. Det står i Guds ord. Exakt. Vad innebär det? Jo. Gud vill ge oss chansen. Ser ni vem det är som låter den finansiella katastrofen komma? Ja, det är ju inte djävulen som helt plötsligt börjar springa omkring och låtsas och gör massa grejer. Nej, det är Gud, det är lammet som bryter sigillen och släpper det löst. Ja. Ser du? Det är lammet som bryter sigillen och släpper det här löst över jorden. För att hela världen ska få två vägar att välja mellan. För det är väl det hela uppenbarelseboken handlar om. Ja. Och Bibeln kallar de som är fångade i snaran för druckna. Och de som är fria från systemet för nyktra. Titta noga ska du få se. Och nu står det att han ska ta vinet från oss. Vad kan det vara? Och i Jesaja 24 står det likadant. Han ska skaka om hela jorden och han ska ta bort vinet. Han ska rädda oss genom att se till så att vi inte mer kan dra begärelser från världen utan att vi vänder om till honom. Det är meningen med allt som sker. Att vi kommer till Herren och blir fyllda av honom. Alltså vi kommer in i Kristus. Men mörkrets barn kommer att fortsätta, vad står det ju, att dra sin näring ifrån begärelserna. Och det sista pappret var blankt. Det får ni fylla i själva. Tack och lov, jag är skakad, men jag är glad också. För det här basunljudet kan betyda två saker. Ett, en fruktan skakar om oss. Två, men det betyder också en glädje kommer över oss. Det betyder två saker. Har ni märkt att för de som blir rädda så är det så? Eller? Så tas budskapet om den här tiden emot. Antingen drar vi begärelserna från världen och då blir det taggarna ut va, av rädslan. För ingen får ju ta ifrån mig detta. För de vet ju inget annat heller. Halleluja. Så är det tror jag. Eller tror ni det? Ni får pröva det här. Tack Jesus. Vi får prisa ditt namn. Tacka dig Herre för att vi inte ska gå under på något sätt Herre. Utan vi ska ha din kraft i våra hjärtan. Vi ska gå med dig Herre. Och med dig är ingenting omöjligt Jesus. Nu ska du kanske skaka om både släkt och familj och allt Herre. Men när den dagen kommer, då vet vi att många kommer att komma till dig också. Vi har fått löften. Jag har fått löften om min familj. Du kanske har fått löften om din familj. Men när den tiden kommer, när han skakar om allt, då kommer de, bönebarnen tror jag. Det är då skörden kommer samtidigt. Han kommer att tajma det här rätt bra. Halleluja. I Jesu Kristi namn. Amen.